Varmt välkommen till Kulturpodden med oss Silja Sahlgren Fortstad, Marit Lindqvist och Thomas Jansson, som idag tänker fira den finska naturens dag. Och för dig som lyssnar just nu och kanske gör det så där i en fjärran framtid i relation till när vi spelar in den här podden, så kan jag ju säga att den publiceras första gången den 27/8/2022. Och då firas alltså den finska naturens dag. Och om man gör en kulturpodd och ska uppmärksamma den här dagen, så är det ganska naturligt att man talar om den finska naturen och hur den skildras i litteratur och i film och på teaterscenen och sådär. Och tanken är att vi ska ta avstamp i Maria Turchaninovs nya bok Arvejord, som är högaktuell. Men innan vi går in på den så tänkte jag fråga er båda att om jag säger den finska naturen i kulturen, vad är då er så här spontana association? Thomas?
No, allra först tänker jag på den här klassiska finska meningen alussa oli suo, kuokka ja jussi från Väinö Linnas Här under polstjärnan. Och också en annan sån där karig naturbild, Johan Ludvig Runebergs Högt bland sargar vid småar, där är om bonden Paavo som efter ännu en tuff sommar så berättar frun att nu ska du igen blanda bark i brödet. Att på något sätt de här karga naturbeskrivningarna är för mig det här finska. Lite sommaridyll sen å andra sidan. Och så slog sig också av kulturuttryck eller sådana här festivaltraditioner. Som förr i tiden så var det ju kutym att man förde ut till och med rockfestivaler in i skogen. För att det var där de på något sätt skulle vara. Och det har förändrats totalt sen 80- och 90-talet, att idag så tycker man att också rockfestivaler ska vara mitt i städernas centrum, vilket kanske berättar någonting om hur människan har förändrats också i sin relation till naturen.
Marit?
Jag tänkte säga att Thomas tar orden ur munnen på mig, för jag tänkte också spontant på Väinö Linna och Högt under polstjärnan, den här trilogin som Väinö Linna gav ut 1959-1962. Och just det här alussa oli suo, kuokka ja jussi, alltså i begynnelsen var kärret, gräftan och jussi då, som handlar om den här torparen Jussi Koskela som går ut med sin spade ut på mossen och försöker göra jorden brukbar. Det är liksom den här sinnebilden för den finska naturen för mig.
Det karga.
Obändiga.
Precis. Nu, jag tänkte jag hakar upp mig på ett ord här som Thomas sa när han talade om sommaridyll. För att om jag tänker igen på den finska naturen så där ur ett filmperspektiv, så inte bara i finsk film utan i nordisk film överlag, så har vi ju ett överutbud av de här sommaridyllerna. Det är såna här glittrande sjöar i motljus, och så är det den spirande grönskan som kan symbolisera det ena och det andra. Och så här. Det har alltid varit ett sånt här stående motiv som man återkommer till. Men sen så insåg jag att jag så där spontant när vi började tala om det här ämnet, så kom jag att tänka på den senaste versionen av Okänd soldat. Och skildringen av skogen i den. För jag tycker att den är så otroligt fin, för att den fungerar på så många olika plan. Och det är ju på något sätt skogens roll annars också, att den är å ena sidan ett skydd och samtidigt ett hot. Att man vet aldrig vilken del av perspektiv man väljer. Och i den här filmen så tycker jag att det blir så talande, de här bilderna av de här enorma furorna som på något sätt böjer sig över de här människorna som krigar med varandra där på marken. Och man har på något sätt den här känslan just av att naturen finns där även efter att det här kriget är över. Och samtidigt så blir det så otroligt konkret och fysiskt nästan, liksom den här känslan av hur den här naturen också lider. Att när en bomb kreverar så börjar det dofta kåda och bark och ljung, för att de här träden splittras och marken sätts i rullning rent bokstavligen. Så jag tycker att det är en jätte, på något sätt, stark bild av naturen och vilken betydelse den har. Jag vet att du, Thomas, också hade en koppling till den här filmen. När vi talade,
jag tänkte
tidigare,
just på den där filmen, ja, att där, i den här nyaste versionen så är ju hemmafronten mer närvarande än i alla andra versioner. Och där, i och med att man de flesta återvänder till landsbygd och till jobbet med åkrar och sådär, så är där på något sätt, där är också naturen oerhört närvarande, men på ett helt annat sätt, för det är på något sätt tryggheten och lugnet och vardagen som man ständigt lever i en stark symbios med naturen. Att det fanns också närvarande där på ett fint sätt, tyckte jag, i den filmen.
Jag tycker att det här kommer igen så här två ord som leder oss så där skickligt vidare. Både det här hemmet och symbiosen. Via det så kommer vi kanske in på Maria Turchinovs bok Arvejord, där alla de här elementen ingår. Kan du Marit lite etablera den?
Ja, vi kan ju börja med att säga att det här är Maria Turchaninovs första bok för en vuxen publik. Hon har ju tidigare skrivit böcker för unga vuxna, mera i fantasy-genren. Och nu gör hon debut som vuxenboksförfattare. Och i Arvejord så... Arvejord börjar med att en kvinna, berättar jaget, anländer till ett hus i den österbottniska skogen, den gård som hon har fått i arv av sin nyligen avlidna mor. Och den här kvinnan, hon har egentligen ingen stark koppling, varken till den här orten eller till den här gården. Så för henne handlar det om att försöka förstå varför den här platsen har varit så jätteviktig för hennes mor. Och också kanske försöka skapa de här rötterna tillbaka till, eller ner i jorden, och tanketrådarna, trådarna tillbaka till historien. Och det gör hon genom att gräva sig ner genom lager av mylla nästan. Sätter spaden i jorden och blir nästan en arkeolog eller en etnolog. Och går tillbaka till slutet av 1600-talet när det kom en soldat från den västra rikshalvan som hade blivit utlovad ett torp i Österled som belöning för trogen tjänst. Och så kommer han då till detta område som en sankmark med många mossar. Och här bygger sig då Mats Nivabacka ett torp. Han svedjar sig en åker och så börjar han bygga rösen runt omkring och avgränsa det här området. Och från det här slutet av 1600-talet då så kommer hon så småningom, går hon genom lager av decennier och kommer fram till idag. Och på vägen så får vi möta då släktled efter släktled som har levt och bott eller har någon anknytning till den här gården Nivabacka och omgivningen där. Alla de här personerna, men också då stället och platsen och jorden blir ju jätteviktig. Den här jorden som hon ärvde rent konkret.
En jord som är väldigt så där bildrikt beskriven och ur olika perspektiv när man går igenom de olika århundradena. Och den är ju en otroligt så här rik roman när det gäller det att beskriva då den här ena platsen. Och jag funderar så där, när ni läste den, fanns det någon sån här skildring eller tidsepok eller gestalt som ni fäste er extra mycket vid under läsningens gång? Hur är det med dig, Thomas?
Jag fascinerades framförallt av platsen som huvudperson. Mer av det än de enskilda människorna eller ens alla sekel som man gick igenom. Men det var som att tider och människor kom och gick, men det som... På det sätt som det också någonstans står skrivet i boken, platsen försvinner inte, den förändras, men den finns kvar. Så för mig var det platsen, och om hur platsen på något sätt lever vidare i människan. Som den här tanken att i människans DNA finns ett minne av det som förfäder har varit med om, också av platser som ens förfäder har levt med. Och det fick mig, jag inte... jätteofta tänkt den här tanken, men det fick mig nu väldigt mycket att tänka på min egen historia och det faktum att jag är liksom den första i släkten, både på mammas och pappas sida, som inte född i Österbotten utan är född i Åbo. Och i mina vuxna år så har jag nästan helt förlorat relationen till det som då var mina föräldrars hem och mina förföräldrars förfäders hem. Hur det påverkar mig är ju svårt att säga, men det, på något sätt den här, det är någonting som jag säkert saknar där. Jag saknar den här relationen till någonting som säkert väldigt starkt finns i mitt DNA. Och en annan sak som gladde mig i den här berättelsen var hur... Vilket gläder mig ofta i sådana här episka berättelser är hur historien finns så starkt närvarande. Att det som har hänt tidigare påverkar oss och lever med oss. Och då jag känner en form av historielöshet i vår tid idag som gör mig både bekymrad och sorgsen, så tycker jag det är extra fint att läsa de här berättelserna. Där historien så starkt är närvarande. Historien betyder på något sätt allt.
Jag tänkte på det när du sa det här att du fäste dig vid platsens historia, så var jag och lyssnade på Maria Turchaninov när hon uppträdde under konstens natt på Akademiska bokhandeln i Helsingfors. Och då var det tal också om det här skrivande förstås och hur mycket material hon hade och vilken research hon hade gjort och så vidare. Och då talade hon också om att hon hade från början lekt med den här tanken att hon skulle ha, så att säga, att berättelsen skulle börja med platsen innan där överhuvudtaget fanns några människor och sluta med platsen efter att alla människor är borta, för att också just få det här kretsloppet. Det är jättefascinerande. Jag blir så glad också när du säger det här om att den här historien som griper fast i varje generation på något sätt, att det är jättefascinerande att få den här kontinuiteten. Samtidigt undrar jag, just när man talar om det här att platsen alltid finns kvar, så slår det mig nu samtidigt att är det för er en trösterik tanke eller är det en känsla av uppgivenhet? Att vår roll så att säga inte spelar större roll än att oberoende av vad vi gör så är platsen alltid där.
Både och på något sätt, men i och för sig har jag aldrig tänkt mig själv som någon att det spår jag lämnar ska lämnas i naturen på något sätt. De spår jag lämnar, tänker jag, ska väl finnas på andra sätt. För vad kan jag göra annat än att förstöra egentligen? Om det handlar om natur. Ska jag lämna ett spår där så måste jag ju förändra någonting. Och att förändra någonting i naturen är ju ofta att rodda till saker och ting. Så egentligen är det väl en trösterik tanke att naturen går vidare. Oberoende vad jag gör.
Ja, när jag tänkte just i den här Maria Turchaninovs arvegjord så finns här vissa detaljer som återkommer, som blir som en hälsning från seklarnas gång. Jag tänker till exempel på den här mossen som är jättecentral i hela berättelsen. Och in till den här mossen så växer en sällsynt liten, ganska anspråkslös gul blomma som återkommer i väldigt många av de här berättelserna. Sen finns här också en handborr som finns i det här huset med ett skaft av antagligen skogsrenshorn. Alltså en utrotningshotad djurart som finns här. Så att här finns sådana små detaljer som hon återkommer hela tiden då från 1600-talet fram till idag. Och det här finns en trygghet i det att vissa saker finns där och återkommer ständigt. De kan gå från hand till hand. Jag kommer att tänka på Maria Turchaninovs bok är uppbyggd lite på samma sätt som Karin Erlandssons bok Hem som kom i fjol. Som skildrar då 10 kvinnor som har levt på olika ställen på Åland under olika tider från stenåldern till idag. Och där finns en sten som rent konkret går från hand till hand genom seklerna. Och den här stenen betyder olika saker för olika personer. Man kan leka med den, man kan kasta bort den, man kan ha det som en lyckosten och så vidare. Och på samma sätt blir de här detaljerna i Maria Turchaninovs bok också sådana hälsningar från seklar som har gått, som också vandrar från generation till generation på något sätt.
Det är kanske mer de här detaljerna, men jag vet att du var mycket inne på det här med mossens betydelse, just i och med att den är på något sätt nästan som en person i sig. Det är mycket den som på något sätt driver.
Ja, den finns ju där alldeles från början, alltså den här soldaten Mats Nevabacka, så han skulle ju vilja dika den här mossan och göra den till en brukbar åkerjord. Och han börjar göra det. Men sen kommer här något naturens väsen som hindrar honom, en kvinna med hjortronrött hår och gröna ögon som hindrar honom från att göra det. Och den här kvinnan återkommer, den här gestalten, om det nu sen en vittra eller vad det är, som återkommer i flera berättelser och verkligen hindrar människorna från att röra den här mossen. Man får inte röra den, man får inte dika den. Så jag ser det som, på något sätt som en symbol för naturen som helhet, alltså att man vill freda den här sårbara moderjord nästan. Och det är lite intressant det här med mossen, just för att det finns en annan alldeles pinfärsk bok som är skriven av Jenny Reine, en finskspråkig författare som heter Suo Muista. Och där handlar det om Juho, en man som också har ärvt en bit skog och en mosse i en avfolkningsbygd i norra Finland. Och han kommer dit och så köper han också en nedlagd skola. Och han tänker grunda ett ekokollektiv där för att då att de ska kunna bo där ett gäng och göra sig självförsörjande och börja odla sin egen mat och ha häst för skogsarbete och åkerbruk och lamm och sådär. Och för honom, alltså det handlar om miljöförstöringen och dess konsekvenser. Och för de flesta i det här kollektivet så är det någonting ångestfyllt. Men för Juho så är det en form av bränsle. Han vill verkligen göra någonting konkret. Han vill agera, han vill påverka och skapa en ny värld här i dem genom det här kollektivet. För att man måste helt enkelt hushålla med de begränsade resurser man har. Och hans projekt är då att återställa den här mossen som dikades då på 50-talet, som väldigt många mossar har gjorts i Finland. Och täppa till de här flödena och fälla de träd som har börjat växa där. För att han vill ju då att den här mossen ska bli en kolkälla istället för en kolsänka. Alltså så att de här mossarna fungerar som ett slags lungor. Och samtidigt blir de här mossarna ett slags mänsklighetens minne. De kan ju lagra hur mycket avfall som helst, ska vi säga, djurrester och växtrester och allt möjligt. Så att om de får vara orörda där så blir de ju en sinnebild för det kollektiva minnet och historien på något sätt. Och jag lyssnade på en intervju med Jenny Reine som sa att med sin bok så ville hon försöka få in det här med nytänkande. Eftersom vi i framtiden kommer att bli tvungna att leva på något helt annat sätt än vi gör idag, så vill hon försöka tänka sig att hur skulle livet kunna se ut i framtiden då? Och då är det lite att man går tillbaka till hur det var då förr. Alltså lite Väinö Linnask det här, att man står där med sin spade. Men mossen, kärret ska man bevara, men i varje fall att man lever så enkelt som möjligt och man så sparsamt som möjligt med de få resurser vi kommer att ha.
Det här med att återskapa och så här, det är ju också någonting som finns som ett stråk inom konsten och kulturen som olika projekt, det här just med att låta naturen så att säga återerövra den som den har förlorat till människan tidigare, eller hur?
Ja, det finns ju den mest kända gruppen är väl den som kallar sig för IC98 som har ett projekt som ska pågå i flera sekel, vilket ju är spännande i sig, House of Kronos. Man har fått ett område i kommunen Pöytyä, ett område som har stängts av och som man kan följa med, via kameror kan följa med hur naturen påverkar det där området. Och inga människor får komma in där, så det är helt avstängt. Så ska man helt enkelt kunna följa med hur naturen tar över mer och mer. De har ju tidigare gjort videokonstverk kring samma tema, 2011, A View from the Other Side, som följde med, eller utgångspunkten var Pinella-restaurangen i Åbo vid Åstranden, och så från då andra sidan av ån kunde man följa med hur också här naturen småningom, huset förfaller och naturen äter upp mer och mer av det där utrymmet. Så det där, ja, det är ju precis samma sak egentligen.
Jag kan säga att Maria Turchinov talar också om det här under sitt framträdande där Konstens natt, det här hur inspirerad hon hade varit av det här som man kallar för nature writing. Och nämnde bland annat en författare som heter Isabella Tree, som då tydligen också har skrivit om just den här typen av verksamhet och hur naturen så att säga återtar sin kraft. Men jag tänker på när man läser Maria Turchinovs bok och man talar om de här konstprojekten och man talar om sinnebilder och sånt här, så tänker jag på hur tacksamt det igen är med det skrivna ordet på något vis. Att du kan skriva om naturen så att alla de här olika symbolnivåerna är möjliga att läsa in och du kan skapa helheter på ett annat sätt ofta än när det gäller film till exempel. För jag känner att med film och allt visuellt uttryck så är det alltid svårt det här att komma undan att någonting blir platt eller övertydligt. Att hur får man de där dimensionerna av symbolik i det så att det fungerar så att det inte blir bara endimensionellt. Och då funderar jag Thomas med teatervärlden. Jag menar, det är en verklig utmaning om du har en pjäs. Hur får du naturen att bli så att säga ett centralt element utan att det är snudd på omöjligt att så att säga visualisera det i scenrummet?
Ofta blir det ju taffligt. Ofta förstår ju teatermänniskor hur svårt det är, om man, jag tror att man rätt långt undviker att försöka göra för liksom konkreta eller verkliga bilder av den här naturen. Däremot finns det ju andra sätt, det finns ett par exempel i en teatersalong som jag återvänder till, men det finns ju andra sätt också, det är ju att föra ut publiken ur salongen och hämta människorna in i naturen, helt konkret. Teater Sirius projekt Vandring för tre röster, en Peter Weiss text som man har fört över så att den passar också i finländska förhållanden, ett exempel där man helt enkelt vandra tillsammans med skådespelarna som berättar den här historien och stanna vid vissa platser som har betydelse för berättelsen. En annan var aktuell helt nyligen under Hangö teaterträff. Sinna Virtanen, regissören, gjorde en föreställning som hette Asphodel Meadows, där som hade som en utgångspunkt situationen i Östersjön. Och då var en del av föreställningen gick ut på att man som åskådare, det är kanske fel ord åskådare i det här sammanhanget, men man var nästan medverkande själv, att man helt enkelt gick ut i havet, det vill säga Hangövattnet, och studera vattnet tillsammans med röster ur hörlurar. Så det är också ett konkret sätt att inte föra naturen till åskådaren, utan hämta åskådaren in i naturen. Men jag har också sett exempel där man faktiskt på teaterscenen lyckas bra. Det finns en samtida dramatiker i Finland, Pippi Salonka, som ofta har gett naturen eller djur en central roll i berättelsen. Och jag minns en pjäs om klimatförändringen som hon hade skrivit, Lauluja ennen vedenpaisumusta, på svenska heter den Sången vid randen av ett grått hav, som jag såg i en version av regissören Marit Ruikka på finska i Åbo, där man på ett snyggt sätt förde in videoupptagningar som var gjorda vid havstränder och mitt i naturen. Och det kan ofta se väldigt taffligt ut, för det är ju ett sätt att hämta naturen till scenen. Den här videoteknikens möjligheter har skapat utrymme för det. Men här på något sätt så blandar man det som hände på scenen med det som hände i videon på ett väldigt snyggt sätt. Skådespelaren liksom gick in och ut ur bilden. Och när det fungerar så fungerar det. Jag kan inte sätta fingret på vad det var som gjorde att just det här funkar jättebra, men det bara gjorde det. Jag har också i Tyskland sett en föreställning, där finns det ibland hur mycket resurser som helst att trolla med scenografiska medel. Men det var en pjäs av Elfriede Jelinek där en del av historien gick ut på att jorden och vattnet återerövra urbana rum. Och då hade man löst det med att mot slutet av föreställningen så verkligen svämma teaterscenen över på ett oerhört imponerande sätt. Igen låter det som, jaha, det kom lite vatten överallt ifrån och vadå. Men när jag var där på plats så funkade verkligen att man kände hur naturen tar över hela vårt rum. Eller återerövra, inte tog över utan återerövra. Så visst är det möjligt, men som du sa Silja, det är inte okomplicerat.
Nej, men det är det inte på film heller. Alltså, jag kan ju tycka att det finns mängder av filmer där naturen på något sätt förstärker eller fungerar helt rätt i relation till det som man annars berättar. Men sen insåg jag plötsligt att jag kan ju helt ta ett steg ut i den renodlade naturfilmerna, därför att det har varit en enorm framgång i Finland till exempel med en sån här trilogi som har kommit under loppet av några år nu, där man faktiskt har tagit avstamp i en specifik del av den finländska naturen. Den första filmen kom 2013 och hette Metsäntarina, det var skogens berättelse, och sen 2016 Järventarina och sen i fjol Tunturintarina. Och det är verkligen, jag tänkte jag tittar lite på nytt nu på den här Tunturintarina, för att den är också en slags blandning av tankarna gick direkt alltså till Maria Turchaninovs bok, just det här att den där naturen är någonting väldigt, väldigt konkret och en fysisk, någonting som är en nödvändighet för livets existens, men samtidigt så är naturen också någonting mer än det. Den är på något sätt den här kopplingen till det osynliga, någonting som finns bortom människan. Och den här, det är alltså då helt enkelt en visuell resa genom den lappländska naturen, och bergen spelar en jätteviktig roll, och vattnen. Men sen har man också en berättarröst, och det kan ibland bli jättepatetiskt, men här måste jag säga faktiskt att det fungerar riktigt bra. Det är text av Antitori och Marco Rör, där man då för in det på de här gamla segnarna, och man säger bland annat att enligt segnen är fjällen sovande jättar som har vandrat miljoner år och har blivit krumma av det här. Och att frågan är att kunde den här berättelsen om världens tillkomst finnas i minnet hos Lapplands fjäll. Lite samma sak som det här som finns i Arvejord, just det här att minnet av gångna generationer finns med överallt. Och Maria skriver också mycket om fåglar. Alltså, de är jättecentrala i berättelsen. Också i den här Tunturin tarina så finns här då en fjällugla som får en jätteviktig funktion. Och där man också säger att man måste liksom komma förbi den här fjällugglan, för den är som en portvakt i den här naturen. Och bara genom att komma förbi den så kan man nå den här osynliga världen. Och det tänkte jag också att det fungerar också som en på något sätt brobyggare till Turchaninovs text, att den här naturen och allt på något sätt är inlämmat i samma berättelse. Då blir det mäktigt, då blir det inte patetiskt, utan det faktiskt fyller en funktion.
Jag måste kompa det lite där, för att på Yles Arena så finns ju också Marco Rörs dokumentärfilm Natursymfoni, Luontosymfonia, som kom för några år sedan. Och där är det igen så att de här fantastiska vyerna från Finland under olika årstider med djur och natur och så vidare, de ackompanjeras av musik. Istället för en berättarröst så är där musik av Panu Aaltios och Vantaan Vihdeorkester som är där i teatersalongen och spelar den här musiken, och så ser man de här fantastiska vyerna. Det är lite godis alltså att se på de här. Och jag menar idag, som motvikt till dagens naturbilder som möter oss när man ser då de här uttorkade floddeltarna i Tyskland, eller bränder som rasar och valrossar som förirrar sig till finländska vatten eller norska vatten och så vidare. Så diskrepansen är ju enorm.
Ja. Samtidigt, jag märker att när jag har tittat på de här nyhetsbilderna nu och speciellt de här bilderna just av då de här floderna som har torkat ut och där du kan promenera över det som en gång har varit botten, så att säga, så är det omöjligt att inte associera till miljonärfilmer som är sådana framtidsdystopier där världen är utsatt och den stora kampen går kring vattenresurserna som är liksom det här sista som man har kvar. Och nu är det ju snart på kommande också en ny inhemsk film som heter Vedenvartija, som ju anknyter till det här temat. Att allt det här med hur naturen skildras i kulturen och hur den ser ut i verkligheten och det vi gör mot den, så att säga. Det finns hela tiden en växelverkan naturligtvis däremellan. Thomas?
Jag har också slagits av det jag sett, de här nyhetsbilderna av att människan med sina urbana rum egentligen väl har försökt stänga ut den naturen. Här kommer en plats där vi är trygga och där vi bestämmer människan, det vill säga. Och här kan naturens plötsliga förändringar inte påverka oss. Även om det är kallt så drabbas vi inte av missväxt. Och även om det är hett så torkar inte seden ut, för vi sysslar inte med sånt i de urbana rummen. Men nu med de här bilderna, där också städer påverkas väldigt kraftigt, så på något sätt märker man att ja, det kanske gick några decennier eller kanske något sekel att försöka styra naturen och bestämma att här är gränsen för var du, naturen, kan påverka oss. Men nu måste vi ju nog inse att vi kan inte rymma, för naturen finns överallt, även på utrymmen som är fyllda av asfalt. Så det kräver en förändring i tanken där också, att det går som inte att rymma.
Jag tyckte att det var en så otroligt spännande sekvens i boken Arvejord också, på något sätt den här övergången från den forna närheten till naturen, till den när man börjar bruka den, inte bara liksom i form av jordbruk, utan det här när man börjar anlägga trädgårdar, och inte bara köksträdgårdar för att nu odla det man kan tänkas behöva, utan också den här skönheten som man inordnar, så att säga, att du odlar vissa blommor och vissa växter och så vidare. Det var också på något sätt en sån här fin bild av det där, den där balansgången mellan att när blir du sen blind för den där naturens krav och behov för att du försöker tämja den efter vad du själv vill se där.
Mm. Och Maria Tuccianino för ju ständigt en dialog kring det här med människan som härskare över djur och natur, den här antropocentriska människosynen som Bibeln ju förde vidare och kristendomen också. Och sen då talar hon för kanske mera en sån här folktro och närheten till naturens väsen och skogsfolket och att verkligen uppskatta och ska vi säga ta hand om den jord som vi har ärvt och se till dess behov och se naturen för naturens egen skull och inte bara som någonting som är till för oss, utan naturen är till för sin egen skull.
Ja, varför får inte en älv bara vara en älv, som det står i boken i något skede? Bra fråga.
En annan bra fråga som jag tycker att vi så småningom kan börja avsluta med var en fråga som Maria Tuccianino själv fick svara på under det här framträdande konstens natt, där hon då fick frågan också att vad är det den här mossen försöker säga oss? Och då sa hon att det är ju det hon vill att varje läsare ska fundera på, att det är det hon försöker säga med boken. Så då låter jag frågan gå vidare till er. Vad är det ni tycker att den här mossen i Arvejord försöker säga oss? Eller säger oss?
Ja, att den har ett minne. Mossen glömmer inte vad vi gör och vad vi sysslar med där. Och att det borde vi komma ihåg själva.
Mm, ja, just det. Att också någon form av varning över hur kör och bräcklig naturen är. Just att den rör inte moder jord.
Nej, så tycker jag att den har en fin bild på något sätt av en egen integritet. Att den är farlig att ta sig till och den kan lura den som försöker bege sig ut på den utan att ha koll på vad det är. Och sen tyckte jag på något sätt om den här bilden också av mossen som en lunga, att det är liksom det som andas, att sen när det inte finns kvar så vad gör vi sen? Men helt klart är alltså att de här naturskildringarna är otroligt fascinerande och skrämmande när man tänker på hur verkligheten ser ut. Men här ska vi kanske sätta punkt för dagens diskussion, och nästa vecka ska vi fundera lite kanske vidare på det här med hur saker går i arv och vad vi egentligen lär oss av det vi redan kan. För då ska vi återkomma till ett filosofiskt verk som har satt sin prägel på mycket, nämligen Vetenskapen och förnuftet.
Av Georg Henrik von Wright.
Mer om det här nästa vecka. Tack och hej!